This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hej Sara.
Hej.
Här sitter vi vid ditt köksbord och dricker te.
Ja, mysigt. Mm.
Det här avsnittet är ju en del av en miniserie som vi gör med dig. Mm. Om barn och mat.
Ja.
Och det är ett betalt samarbete mellan Life with Kids och bokförlaget Mondial. Som bland annat har gett ut din senaste bok, Barn och mat, från smakportion till äta själv.
Just det.
Så himla kul. Och det här avsnittet ska vi prata om lyhörd matning.
Ja.
Åh herregud, vilken ände ska vi börja? Du kan börja med att berätta vad det är för någonting.
Ja, men lyhörd matning, det är någonting som man på engelska kallar för responsive feeding.
Mm.
Och jag tycker lyhört är då det bästa ordet som inringar vad det här handlar om. Och det är ett sätt, kan man säga, att möta barnet i matsituationen. Där man koncentrerar sig ganska mycket på barnets signaler.
Alltså, låter ju klokt.
Liksom. Det låter klokt. Och jag kan säga att många tillämpar nog lyhörd matning utan att de tänker på det.
Mm.
Men många gör nog också inte det. Så för vissa kommer det låta helt så här common sense. Mm. Och för andra kommer det vara kanske lite mer aha.
Mm. Ja. Men vad är det då?
Ja, men det handlar om att lära sig barnens signaler. Mm. Både för hunger och för mättnad. Mm. Och sen försöka svara på dem. Istället för att som förälder tänka så här att ja, men det är nog jag som vet bäst när mitt barn är hungrigt och hur mycket mitt barn behöver.
Mm.
Så att liksom försöka få in lite mer lyhördhet. Så att man inte, jag tror att det är ganska lätt, särskilt när man har ett litet barn som ska börja äta mat, att man automatiskt tänker så här att min uppgift nu är att tanka det här lilla livet fullt med mat.
Lite så är ju känslan när man får barn och de ska börja äta.
Ja, eller hur?
Så mycket som möjligt, sen kommer det upp lite grann och sen är det bra.
Ja, exakt. Ja. Och det kan vara en risk att man tappar det lyhörda i det om man är för koncentrerad på just det här fylla magen.
Men varför är lyhörda bättre än att fylla magen?
Jo, men det verkar som så. Det finns en hel del forskning och responsive feeding är ett ord som dyker upp allt oftare i engelskspråkig litteratur kring mat och barn. Och det som man tar fasta på i det lyhörda, det är att bibehålla barnets egna känsla för vad som är lagom.
Mm.
För man ser att ju yngre barn, desto bättre verkar de vara på att kalibrera, eller vad man ska säga, avgöra själva hur mycket som är lagom. Ju äldre barn, desto mer tar de in signaler från omvärlden, till exempel från föräldrar.
Mm.
Och eftersom, om man ser på barn i västvärlden generellt, så är ju näringsbrist ett betydligt mycket mindre problem än övervikt.
Just det.
Och det kommer vara bra för barn att vandra ut i livet med så bibehållen kontakt som möjligt med sina egna signaler. Mm.
Det låter ju väldigt klokt på något sätt.
Ja.
Men om jag tänker tillbaka på hur jag gjorde, så kanske jag inte gjorde precis så. Men det kanske hade varit lite bättre
alltså,
om jag hade tänkt till lite
innan. Ja, men jag tror att det är väldigt naturligt för många att just känna så här, min uppgift är att se till att det här barnet får i sig så mycket som möjligt.
Mm.
Jag tror ju att det där sitter oerhört djupt. För att när jag pratar om det här med både föräldrar och liksom vårdpersonal och även med journalister och så vidare, så märker jag att när jag har förklarat det här så kan jag ändå få en fråga. Eller jag kan få en kommentar som är så här. Jo, men som du sa, det viktigaste är att barnen äter tillräckligt mycket. Mm. Och jag får backa och säga så här. Nej, det jag sa är att det är viktigt att barnen äter lagom mycket. Mm. Men det är sällan som man kommer från ett underifrån perspektiv och behöver göra det hela tillräckligt. Det är oftare att man kanske behöver nästan minska mängderna.
Just det. När kan man börja med det här då? För jag tänker att din nya bok handlar ju om barn från 0 till 1 år. Och det är en ganska kritisk period det här med mat och det är amning och man ska gå över till riktig mat och sådär.
Ja.
När liksom börjar man med lyhörd matning? Gör man det eller hur?
Ja, men egentligen, det har pratats en hel del om lyhörd matning redan för spädbarnet. Mm. Min bok tar vid där man börjar äta mat. Alltså där barnet börjar äta fast föda. Mm. Smakportioner och sånt. Men redan egentligen, om man ammar, då är det egentligen ganska lätt, tror jag man kan säga, att naturligt tillämpa lyhörd matning. För man vet inte ens hur mycket barnet får i sig. Om man flaskmatar, då kan man behöva tänka lite mer på det där, tror jag. Jag tror att det är vanligt att man vill, ja, men man försöker liksom krångla ner den där sista slatten. För det känns som att det här är en portion.
Du ser in i mitt huvud. Jag har krånglat ner så många slattar i mitt liv.
Ja.
Oh, herregud.
Och det är återigen fullt förståeligt. Mm. Jag tror som sagt att det här sitter djupare än vad vi förstår.
Mm.
Att det är liksom inristat i föräldrasjälen.
Faktiskt. Överlevnad.
Överlevnad, ja. Precis. För back in the days, som jag ofta tycker om att prata om, så hade vi ju kanske ingen aning om det fanns så mycket slattar att hämta imorgon.
Nej.
Då var det kanske bra att pressa i dem som fanns här och nu.
Om jag är en mamma eller pappa som lyssnar på det här och känner så här, gud vad jag trycker ner slattar. Hur kan jag liksom komma in i ett annat tänk?
Ja, men beror lite på vem du har framför dig och ålder och så vidare. Men om vi tänker först ett litet barn, som växer som han eller hon ska. Det vill säga, det finns ju naturligtvis barn som inte kan känna av det här, vad som är lagom och så vidare, som av olika skäl inte får i sig tillräckligt. Men det är inte det vanliga. Men om du har ett barn framför dig som växer och verkar må bra, då tänker jag att försöka backa lite. Att försöka för det första observera barnet och tänka, hur verkar mitt barn beskriva för mig, på vilket sätt brukar mitt barn visa att mitt barn är hungrigt, för det första. Har man ett riktigt litet
och vet
barn,
man inte det, då kanske man har matat lite för mycket för de har aldrig hunnit bli
då
hungriga.
Då har de kanske aldrig hunnit bli hungriga. Och det där är ju någonting, riktigt små barn, de är ju framme och liksom försöker nästan
hacka
sig fram till mat, visa sig. Hallå. Fastän de har så svag nacke så orkar de ändå hacka för att visa att jag är faktiskt hungrig nu. Men sen också försöka se hur verkar mitt barn reagera när mitt barn är mätt. Och det där, det är inte... Det kan ju variera från barn till barn. Olika barn kan vara olika tydliga och olika föräldrar kan också ha olika lätt att läsa av det där. Precis som att man kan ha olika lätt att läsa av sin egen kropp. Man kan tänka sig, vad dåligt det känns nu, jag mår inget bra. Och så, just det, det är ett tag sedan jag åt.
Mm.
Så kan vissa vara, medan andra är så här, nu håller jag på att bli hungrig, nu äter jag. Mm. Så det där är kruxet, att det är lite olika. Men att försöka backa lite och ha det här i åtanke i alla fall. När det gäller större barn så är ju alltid mitt standardtips när det gäller det mesta. Att tänka att jag som förälder bestämmer vad som står på bordet. Barnen bestämmer hur mycket och av vad de vill äta.
Just det.
Och det där kan ju låta så himla enkelt och retsamt. För att det är inte alls säkert att det funkar när man väl testar. Men då kan det ju vara så att man till exempel inte har tillräckligt hungriga barn vid bordet. Vi brukar också prata mycket om vikten av att låta det gå några timmar från mellanmålet till exempel. Så att de faktiskt är motiverade att äta när de väl hamnar vid bordet.
Då är vi tillbaka till det småätandet och sådär.
Ja, men exakt.
För stora mellis kanske.
Ja, det behöver egentligen inte handla så mycket. Det kan absolut ofta handla om småätande. Men jag tror att det lika vanligt kan nog vara bara att ett rejält mellanmål och sen kanske man ställer fram middagen en och en halv timme senare.
Ja, det är klart. Då blir det lite svårt.
Och då
det kan
blir
ju bara gå till sig själv.
Exakt, och då är de inte hungriga. Och ska man försöka sig på det här lyhörda, så krävs det ju att barnet är i fas när man väl ställer fram den här maten. För annars så vet man ju som förälder att ja, men om du inte äter nu, då kommer du bli hungrig om en timme eller kanske bara om en halvtimme.
Mm.
Och så vill man vara där och liksom övertyga dem om att faktiskt äta ändå, fast de inte är hungriga. För så gör ju vi vuxna. Vi äter i förebyggande syfte oftast. Men om man kan få till det där så att tajmingen blir bästa möjliga, hungrigt barn vid bordet,
ja, det är
då ökar det chansen för att kunna mata lyhört.
Det är något tillfredsställande det där med hungriga.
Visst är det?
Ja. Alltså, och de där dagarna när de inte äter någonting så är man ju lika deppig,
ja,
som man är glad när de
det
äter.
Det är inte, precis.
Mm.
Precis.
Men kan man verkligen lita på barnen då? Liksom,
ja, det generellt...
Så kommer den här
ja.
Strukturmamman in i mig igen då.
Exakt, ja, men generellt så tycker jag att man kan det.
Mm.
Särskilt om barnen följs på BVC, tillväxt och så vidare. Och man har ett barn som utvecklas som det ska och inte tröttar, eller att det finns skäl att misstänka näringsbrist eller energibrist av något slag. Så kan man faktiskt det. Men man ser i forskning att barn eller föräldrar tror ofta att barn behöver mer mat än vad de faktiskt behöver.
Mm.
Om föräldrarna tänker så här, vad är en lagom portion? Så är det ofta mer de tänker är lagom än vad barnet, än vad som är lagom för barnet.
Mm.
Och man ser också att föräldrar, det finns forskning som gjort på föräldrar till barn i åldern mellan 2 och 9 år. Där man ser att föräldrar ser ofta ett magrare barn framför sig än det de har i själva verket. Och det är nog också kanske meningen att man ska inte luta sig tillbaka och tänka att det är lagom. Utan man ska nog tänka att nej, men det där ser lite klent ut.
Man kan ju
ut.
Bara tänka på ett så här litet barns magsäck kontra sin egen magsäck. Jag tänker att det visst. Måste vara en ganska stor skillnad på de två. Och lägger man fram då två liksom inte jätteolika storlekar portioner så...
Ja. Exakt, exakt.
Det fylls ju ändå den lilla magsäcken.
Ja, ja, ja. Absolut.
Ganska snabbt, tänker jag.
Absolut.
Är det något man ska tänka på kring själva maten som man serverar kring det lyhörda? Alltså så här med bitar. Jag tänker de här ganska små barnen ändå. Är det något man liksom ska tänka lite extra på om man tänker sig, ja, men det här är något.
Jo, men precis. Och det där är ju också någonting som kan vara lättare sagt än gjort. Men i det lyhörda ingår också att försöka känna av vilken typ av mat som barnet är redo för.
Mm.
Och det kan ju innebära till exempel att det går ju väldigt, jämför man en 8 månaders bebis till exempel med grannens 8 månaders bebis, så kan de befinna sig på helt olika nivåer rent munmotoriskt.
Mm.
Det som är jätteenkelt för grannens barn kanske är alldeles för svårt för ditt barn.
Som har prestationsångest igen då?
Exakt, exakt. Och det är ju väldigt synd. Jag tycker det är så tråkigt när prestationsångesten
speciellt
tar vid kring maten. För det är så onödigt tycker jag. Men jag förstår ju att det där händer. Men då att inte vara för snabb med att göra konsistensen mer avancerad än vad barnet klarar av. Men kanske heller inte... vara för långsam och bara servera. Man kan ju, det ena behöver inte utesluta det andra. Om man vet att ja, men mitt barn klarar fortfarande framförallt helt fin mosad mat till exempel. Kanske man ändå, när barnet börjar bli liksom, ja, runt 8 månader eller så, att man låter några små plockbitar finnas med som barnet också kan närma sig när barnet känner sig redo.
Mm.
Så att man på något sätt öppnar upp möjligheterna.
Just
så.
Och det här med att äta själv kontra bli matad. Det låter ju som att det lyhörda går mer åt att man ska äta själv och inte bli matad.
Ja, det som är
stämmer
lite
det,
ja, det som är lite nej, men det är verkligen sant. Det som är lite spännande där, det finns ju det man kallar för baby-led weaning.
Just det.
Som alltså handlar om att barnet, man hoppar över i princip puréstadiet och barnet får närma sig mat, handtagsmat, hålla i mat som är mjukkokt eller ugnsbakad och gnaga av bäst kan.
Det bästa förmåga.
Ja, exakt.
Utan sina små tänder.
Ja,
eller
precis.
Med några små stackare.
Mosa mot gommen.
Mm. Mm.
Och det man ser där, ja, men det blir ju på något sätt, det tar ju egentligen lite vid vid, om man jämför med amning igen, där barnen släpper bröstet och visar att nu är jag nöjd. Föräldern har ingen aning om hur mycket det var som slank ner, för man vet inte det. Det
finns ju flera anledningar till att jag inte ammat mina barn.
Så är det här med baby-led weaning, det är ju ett annat, det är lite att ta vid det där självserveringen på något sätt.
Mm.
Och det man ser, det finns inte jättemycket forskning på baby-led weaning, men det man ser i en ganska stor studie som jag har sett, det är att det är mindre, när barnet börjar närma sig 2-årsåldern, när det brukar vara ganska krångligt kring mat, så krånglar de där barnen mindre.
Mm.
Och jag tror att det kan ha att göra med att den föräldern då, man vet, det är svårt att veta vad som är hönan och ägget, men att föräldern kanske har lärt sig vara lite laid back när det kommer till maten. Så att det, föräldern försöker inte visa barnet så mycket. Barnet får liksom agera själv. Sen kan det ju mycket väl också vara så att den föräldern som väljer baby-led weaning kanske inte har samma känsla för att jag vill ha kontroll över hur mycket mitt barn får i sig. Och då är det också lättare att förhålla sig till det där. För att jag tänker att det är viktigt att man förstår att beroende på vilka personlighetsdrag man har själv, kan det vara olika lätt att sitta med ett barn vid bordet överhuvudtaget. Och att också tänka lyhört och hålla på. Det kan vara, det rådet kan man nog vilja slänga in i kakelväggen efter några minuter redan. Så kan det vara.
Finns det något man kan tänka kring säkerhet då? Jag utgår ifrån mig själva tiden, inser jag här.
Ja, men det är väldigt bra utgångspunkt.
Lätt hänt, på sätt. Nej, men det här med säkerhet då. För jag tänker om de äter själva, man har lagt fram liksom olika konsistenser och sådär. Finns det något speciellt som du skulle säga just för de här liksom små barnen som man ska tänka extra på?
Ja, men absolut. Det är ena som kanske, nu är det möjligt att jag säger självklarheten, men det ska
det är
inte.
Lika bra att upprepa.
Ja.
Vad är det? Repetition i kunskapens moder, va?
Ja, exakt så. Väldigt fint uttryckt. Jo, men det ena är ju att aldrig lämna barnet ensamt. Att barnet sitter stadigt och så vidare. Sen att ge rimliga konsistenser. Och med det innebär att undvika till exempel runda, glatta. Alltså man ger inte vindruvor, nötter, korvslantar till exempel. Utan man, istället för korvslantar så skär man dem på längden. Så att det inte blir en form som verkligen kan täppa till. Sen så är det rätt bra att känna till det man kallar för kväljreflexen. Kväljreflexen, eller klökreflexen kan man också säga, beroende på var i landet man bor. Det är en reflex som är där och ska föra upp för stora bitar som råkar komma ner i halsen. Kan man säga enkelt. Och idén med den är att den tillsammans med hostreflexen och kräkreflexen ska skydda barnet mot att sätta halsen. Men jag tror att det är lätt som förälder om man inte... Olika barn kväljs olika lätt och olika ofta. Beroende på hur långt bak, fram eller långt bak som den där reflexen har satt sig. Och det beror också lite på hur barnet tenderar att liksom leka med saker i munnen och så vidare. För särskilt kanske i allra högsta grad kräkreflexen flyttas bakåt i takt med att barnet till exempel har ett bröst i munnen och eller bitringar och sånt där. Då kan det vara så att barn som kvälls ganska lätt, att föräldern tror att det som händer är att barnet sätter halsen, men i själva verket är det den här reflexen som löses ut. Och då är det viktigt att försöka ha lite is i magen för att se så här, är det här någonting barnet klarar av själv? För ofta är det. Rusar man upp och visar att man blir livrädd själv, då kanske barnet drar efter andan och faktiskt sätter i halsen. Så att man liksom försöker ha lite
ta ett djupt andetag.
Men det är ju väldigt, alltså det är ju väldigt obehagligt. Jag tänker att det finns inte någon förälder som inte har reflekterat över den där.
Jag tycker man fryser till is. Alltså det är som att man fryser till is. Och det kanske är lite bra då. För då kanske man faktiskt gör det rent fysiskt också.
Ja.
Så att man så här...
Faktiskt. Hur går det här? Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men sen att det ju också är jättebra om man via BVC eller via något kurs har lärt sig vad man ska göra om det faktiskt ändå händer så att barnet sätter i halsen.
Det tycker jag känns som en säkerhet att ha gått någon typ av vårlärkurs liksom, så man vet i alla fall vad man ska göra.
Exakt, det kan ju kanske göra att man också utstrålar mer lugn när man väl sitter där, kanske.
Mm. Inte så spekulation. Tokigt, faktiskt.
Nej, det är jättebra.
Men det här, om man ser lyhörd matning kontra liksom när man... Det finns ju en period när man är så små där det kan finnas en kombination av bröstmjölk och kanske ersättning och mat och sådär. Hur ska man tänka där kring det lyhörda? Finns det något liksom, några råd hur man ska... Ja. Det är så många olika komponenter i maten men, på
absolut.
Något vis.
För jag får ofta såna här frågor, så här, när är läget att byta ut ett mål mat till exempel och så vidare. Jag tänker att när man är i den här perioden när man vill börja introducera mat så kan det vara bra att barnet är tillräckligt pikt när barnet ska sätta sig vid bordet. Gärna både lite hungrigt och pikt. Alltså inte för trött, eftersom det kan vara ganska krångligt att hålla på med mat. Då kan det ju vara så om barnet faktiskt, det är viktigt att barnet inte är för hungrigt. För om det är ganska nytt med det här med mat så kan det vara så att det tar för lång tid för barnet att stoppa i sig mat. Alltså är man för hungrig så kan man bli frustrerad om det är svårt att äta. Mm. Då kanske man kan få en liten slurk av det man är van vid först. Inte så att man ska lapa sig mätt inför måltiden, men ändå så att man på något sätt inte är
helt stört. Frustrerad.
Nej, liksom. Exakt. Men bortsett från det så tänker jag att, att samla ihop till måltider. Att tänka så här att ungefär 5 måltider kan vara bra. 3 huvudmål, 3 mellanmål. Så 5-6 måltider. Så att man, till skillnad från när man har det här lilla barnet som man ammar eller ger flaska på signal hela tiden. Så kan det vara dags. När barnet är runt ett halvår och ska börja med mat. Att faktiskt låta det gå lite tid emellan. Just för att samla ihop till
hunger.
Hunger, exakt. Och sen vad de där måltiderna består av. Spelar inte så jättestor roll. Alltså, naturligtvis, vi pratar inte sega råttor och chips. Utan vi pratar om så här
mat.
Smakportioner. Ja. Eller bröstmjölk eller modersmjölksersättning.
Mm.
Så att man kan vara trygg med att bröstmjölk eller modersmjölksersättningen. Den får gärna vara en så här trygg näringsbas under hela första levnadsåret eller längre.
Mm.
Att det finns liksom en myt, upplever jag ibland, om att bröstmjölken blir helt blaskig. Det är minimjölk efter några månader och så vidare. Mm. Och det stämmer inte.
Mm. Det är också skönt att veta.
Ja. Mm. Men sen finns det ju just det här med att för att barnen ska få i sig tillräckligt med järn. Att det är viktigt att man börjar med mat. Men att inte, det finns liksom ingen fixerat att vid 8 månaders ålder så ska det vara så här mycket mat och innan det så där och så vidare.
Skönt.
Ja.
Vet du vad? Nu ska vi snart avsluta det här korta avsnittet. Har vi några sista kloka tips kring lyhörd matning som du vill skicka med?
Ja, och då är det nog det här att i lyhörd matning ingår att försöka påverka barnet så lite som möjligt också när det kommer till vad ska man säga, mutor och hot och sånt. Det här, jo men snälla, ät nu så att
så får
du får ditten eller datten.
Mm.
Och att hela tiden komma ihåg att man själv är bästa förebilden.
Ät mamma och pappa.
Ät mamma och pappa. Mm. Mm, precis.
Det var väl ett jättebra slutord.
Ja.
Tack snälla Sara för nu.
Tack själv.
Hej.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.